Hej och välkomna till avsnitt 1196 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Donald Trump och hustrun Melania har testats positiv för corona och kommer nu att isolera sig i 2 veckor. Vad innebär det här för den fortsatta valkampanjen? Min kollega John Gustafsson ger här sitt perspektiv. Varmt välkomna. John Gustafsson, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska prata nu om det som har varit dagens stora diskussionsämne. Det är att Donald Trump och Melania Trump har testats positivt för coronaviruset. Så att de har nu gått in i 2 veckor självkarantän och stora rubriker som sagt. Och stor påverkan också på reaktionerna i hela världen. Och det kommer också påverka valet i höst, gissa i alla fall. Och ja, vad är dina tankar? Du stödjer ju Joe Biden kan sägas. Det vet nog de flesta som lyssnar redan, men jag säger ändå så här i början. Men vad tänker du om det hela?
Jag är konservativ, men jag stödjer Joe Biden, ska vi säga också. Hur det här påverkar. Alltså mycket av det här kommer vara, till att börja med, om Trump överlever. Men det tror jag vi kan utgå från att det kommer att göra. Nu ska vi säga att Trump har ett antal riskfaktorer emot sig. Han är 74 år, han har fetma, han har högt kolesterolvärde, vet sen tidigare. Och han har ju presidenter har ingen hälsosam livsstil. Det är ett väldigt, väldigt stressigt 24/7 jobb liksom. Det tär på kroppen i största allmänhet. Så han har de riskfaktorerna. Men sen har han samtidigt bästa sjukvården man kan få någonstans i världen. Han har ju läkare som vakar över honom som en hök nu de kommande veckorna. Det är inte så att Trump måste stå i vårdkön någonstans. Och det är inte så att han måste vänta i rummet på akuten flera timmar för att få vård om det skulle vara så. Trump kommer troligtvis att överleva det här. Men det tar ju minst 2 veckor som han måste isolera sig nu. Och det är alltså förutsatt att han är symptomfri, vilket vi vet nu att han inte är. Vita huset gick ut med det för några timmar sedan, så att Trump har symptom. De är milda än så länge, men han tillhör inte de 80% som inte får symptom, utan han har i alla fall vissa problem. Så det kan bli så att vi inte ser så mycket av Trump de kommande två, tre veckorna, alltså ute på själva kampanjen.
Jag kan bara tillägga innan du fortsätter om kampanjen och så här. Jag menar, de här allvarliga symptomen, de kommer efter ungefär 10 dagar. För jag tror att det kommer att ta ett tag innan vi vet hur allvarligt det här är för Trump. Sen 2 saker till också. Det är 2 andra världsledare som har haft corona. Och det är Boris Johnson i Storbritannien och det är Jair Bolsonaro i Brasilien. Och mig veteligen så har ingen annan världsledare fått det, men de har fått det. Men skillnaden mellan dem och Trump är att de är betydligt yngre än Trump är. Jag menar, Boris Johnson är väl, jag vet inte hur gammal han är, men alltså något årtionde yngre, och Bolsonaro också skulle jag tro i alla fall.
Jag var tvungen att googla, men Boris Johnson är i princip 2 årtionden yngre. Han är 18 år yngre än Trump, så det är viss skillnad får vi nog säga. Och då ska vi säga att Boris Johnson hamnade ändå på intensiven, och det är trots att han hade, jag menar, tillgång till bästa vården i Storbritannien. Han var nära att dö där ett tag. Virus bryr sig inte om status. De bryr sig inte om vem du är. Liksom de är virus. Så där är man inte immun. Men vi kan ju också nämna att här verkar vara och det här kan vara ett minst lika stort problem för Trumps kampanj, att det här har spritt sig. Donald och Melania Trump, men det är också Hope Hicks som var den som fick det först, eller i alla fall som man tillkännagav att hon hade fått det först, med Trumps kanske närmaste rådgivare och assistent som har varit väldigt involverad i kampanjen, och Ronald McDaniel som är ordförande för Republican National och
du försvann lite grann, så jag på liksom Ronna McDaniel som är RNC:s ordförande, hon har också fått corona alltså.
Precis. Hon har också fått corona, och Och det kommer troligtvis att dyka upp fler positiva fall, för det har spritt sig till så pass många människor. Jag menar, det är många som jobbar nära Trump, det är många som jobbar nära Ronald McDaniel, det är många som har varit på kampanjevent och så vidare. Jag menar, det här är definitivt inte det sista vi hör av det här, och det kommer också påverka. Men om du säger, jag menar, det är positivt för Trump, och vi ska utmåla liksom två scenarion här. Positivt för Trump är när man har sett både med Bolsonaro och med Johnson, och i synnerhet med Johnson, så stärktes deras popularitet efter att de själva hade fått viruset. Och det blir lite av en rally around the flag-effekt, som man brukar kalla det, att man står med ledaren, så att säga, i såna tuffa stunder.
Men jag skulle säga att jag förstår det, men jag skulle säga att USA är mer polariserat på ett personligt plan än vad man är i Storbritannien.
Ja, och det var också det jag tänkte gå in på. Och sen ska vi också säga att det var ingen valrörelse vare sig i Brasilien eller Storbritannien. Det är mycket lättare att sluta sig bakom ledaren när det är tufft, när det inte är en valrörelse. Mm. För att det finns ingen tid för nationell enighet här. Nu ska vi säga att det finns de allra flesta som jag har sett har varit har agerat ganska föredömligt här, sagt liksom att jo, men vi hoppas på att Trump ska återhämta sig, liksom vi önskar inte handla hans familj något ont, liksom, utan vi vill att han ska vara med nu i valspurten, och det finns också en risk. Jag menar, och där vill jag också tydlig med, jag önskar inte livet till Trump, jag gillar honom inte, men jag önskar inte livet ur honom heller. Det är, jag vill säga att Trump återhämtar sig, jag vill säga att han är med på valslutspurten. Sen vill jag säga att han var storstryk i själva valet. Men risken är väldigt uppenbar om Trump nu blir sjukskriven hela oktober, vilket ju faktiskt kan bli fallet, att valet på något sätt blir, om inte juridiskt, så i praktiken något delegitimiserat av att man sen känner att ja, det är klart Trump förlorade, han kunde ju inte ens vara där, han var ju i en sjukhussäng när valet ägde rum. Det är inte alls ett önskvärt scenario vare sig man är för eller emot Trump, utan man vill ha båda kandidaterna man vill ha båda kandidaterna vid liv. Och jag menar, det absolut värsta som skulle kunna hända från just när det gäller en delegitimisering av valet, det vore om någon kandidat här dog. Och i synnerhet, för nu ska vi påminna, vi har sagt det tidigare, men man har redan börjat rösta i en hel del delstater. Mm. Så menar, det finns redan röster som har gått till Trump och som har gått till Biden. Och det är inte juridiskt uppenbart vad som händer med de rösterna om nu kandidaten inte lever längre. Om det är en annan, så att säga, ticket än den man röstade på. Men i alla fall... Positivt för Trump med det här. Nu menar jag alltså politiskt positivt. Det positiva för Trump med det här, det är att dels det kan få sympatieffekt, och det kan få effekterna att många av de negativa rubriker som Trump ändå har haft de senaste dagarna försvinner. Inte minst det här med hela den första debatten, som var ju ett train wreck. Av högsta grad, det försvinner. Sen det här med att han inte ville ta avstånd från white supremacist och proud boys, allt det där, det försvinner. Det är också det, så att nyhetscykeln klarar inte av hur många ämnen som helst på en och samma gång. Så det finns, jag menar, det finns, det blir, så att säga, det blir en distraktion, och det är därför som, men det finns de som spekulerar om att Trump inte har corona, utan det här är just bara ett politiskt spel. Det tror inte jag, för att jag tror att dels tror jag inte att Trump skulle riskera att fejka en sån grej, och dels så tror jag inte att han tjänar på det här. Och Trumps kampanjstrategi, för att förstå det Trump förlorar mest på det här, så måste man förstå vad Trumps kampanjstrategi är, och det här var till viss del likadant som 2016, vilket är att man håller kampanjrallies. Och genom att hålla såna här rallies där man Trump talar inför tusentals människor på stadion och på en massa andra platser, genom att hålla sånt så får man gratis media, inte minst gratis lokal media. Och det här är värt väldigt mycket pengar. Det finns olika uppskattningar, men jag menar, det uppskattas att Trump under den förra valkampanjen, inklusive primärvalen, fick, jag har hört siffror som 1-2 miljarder dollar i gratis reklam. Så, och Trump är också väldigt bra på att säga sånt som journalister vill citera. Så, nej men han är rubrikernas man, det får man ju säga. Så att och det här är livsnödvändigt för Trumps kampanj. För Trumps kampanj har inte så jättemycket pengar. Inte jämfört med Joe Bidens kampanj. Och den skillnaden har blivit värre de senaste 2 veckorna, vet vi. För att när Ruth Bader Ginsburg dog så samlade demokraterna ihop 200 miljoner dollar på bara något dygn. Som är den Det finns en financial disparity, så att säga, mellan kampanjerna de sista 4-5 veckorna. Och det ska inte spela jättestor roll om man har sätt att få ut sitt budskap annat än genom tv-reklam och genom Facebook-annonser, alltså sånt som kostar pengar, om man kan få gratis reklam istället. Men gratis reklam kräver att kandidaten är ute och reser, pratar med lokal media, helt enkelt går på rallies, ut och tar intervjuer av journalister och är på tv mycket. Då kan man överkomma det där till en viss del. Och om nu Trump-kampanjen ska skifta om till den strategi som Joe Biden har haft. Joe Biden har ju, jag menar, folk har retat honom hela sommaren för det här med basement Biden. Det här att han sitter i sin källare hela tiden. Han har ju i alla fall lyckats undvika corona, så det kanske var klokt i närmare eftertanke. Nej, men Bidens strategi har redan från början varit att man har inga jättestora rallies, man har inga, jag menar, man har liksom mindre möten med liksom små grupperingar människor, så där väldigt, väldigt urvalt, väldigt selektivt. Men man har inga jättestora liksom kampanjmöten av det slag som Trump har. Istället satsar man allting på att köpa upp tv-reklam och köpa upp Facebook, YouTube, annonser och så vidare. Och det har man lyckats ganska bra med, får man väl säga. Men och ska Trump ställa om till den strategin nu sista månaderna, så blir det ett antal problem. Det första det är att som sagt, man har mindre pengar. Man kommer helt enkelt inte kunna köpa lika mycket heltid som Biden har. Alltså annonstid pratar vi om nu. Och det andra det är att det är svindyrt att köpa tv-tid i oktober i ett presidentvalsår. För att den allra mesta tiden, liksom de allra mesta, de här mest eftertraktade reklamtiden, liksom kring 7, 8, 9 på kvällen då det är många som tittar, den är redan uppköpt. Så
Precis. Men okej, jag förstår.
nej, men alltså, det här känns, men däremot så ska vi säga att det här skapar problem även för Bidens kampanj i hur man attackerar Trump. För att nu sen första debatten i synnerhet, då har det varit no holds barred beatdown, om man säger så. När man har slängt allt man kan på Trump egentligen, och man har attackerat honom, man har även attackerat honom personligen. Så man har släppt lite grann på liksom det sakpolitiska fokuset. Trump är en clown, han är en pajas, han är liksom, ja. Och det är svårare att göra sådana, eller svårare, det är mer riskfyllt att göra sådana attacker mot en man som är sjuk och potentiellt döende i värsta fall. Det framstår inte som jättebra, ja, det framstår inte som god ton, som jag hade sagt i svensk politik. Och här kommer också Trump att ha en stor effekt. För jag menar, om jag vore Trump i det här läget, så skulle jag helt enkelt backa ur kampanjen de kommande veckorna tills han är frisk. Det skulle vara mitt tips. Gå inte på Twitter, gå inte på Facebook. Gå ingenstans. Låt alla andra sköta det här. För just nu så är Trump en belastning för Trumps egen kampanj, med tanke på hur den senaste veckan har varit. Bara att man får ett break från honom, och han kan helt ladda om, och folk hinner glömma bort den första presidentvalsdebatten i största syn i synnerhet. Det skulle vara fördel. Och framför allt, om Trump är tyst, så framstår hans situation som väldigt allvarlig, och då blir det svårare att attackera honom. För då är det som att, Ja, men om demokraterna tweetar en massa attacker mot Trump medan Trump är helt knäpptyst på Twitter, då är det som att, ja, men du slår på någon som redan ligger.
Ja, verkligen.
Medan om Trump fortsätter tweeta precis som vanligt, vilket han säkert är kapabel till att göra, jag vet inte, vi vet inte hur allvarlig en situation är, men han kan förmodligen fortfarande tweeta. Om han fortsätter göra det, då är det som att, ja, men Trump fortsätter som vanligt, så vi fortsätter som vanligt. Mm. Det är, och i det läget vinner demokraterna. Det är...
Ja, det blir ett intressant scenario. Alltså, liksom, Trump kan tjäna på att vara tyst, även om han förlorar på att han inte är ute och kampanjer för sina anhängare. Och Biden kan också tjäna på att han är tyst, så att, eller på att han själv då inte ger något gensvar på Trump. Så att, ja, intressant.
Det är väldigt intressant, och det ska väl också sägas att vi skulle också säga så att vi har en presidentvalsdebatt den 15 oktober som Trump troligtvis kommer missa, för att det faller precis inom karantänperioder, alltså de här 14 dagarna som man ska vara i karantän. Och troligtvis, med tanke på att Trump har symptom, så kommer han behöva längre karantänperiod. Så är att Trump kan gott samarbete, men han har en giltig ursäkt för att inte dyka upp till nästa presidentvalsdebatt. Och om jag vore Trump-kampanjen, så skulle jag skicka Mike Pence istället. Om vi tänker efter nu, Mike Pence ska ändå debattera Kamala Harris den 7 oktober. Så, och Mike Pence är en duktig debattör, han är saklig debattör, han är påläst, han borde ha varit president istället för Trump, men but I digress. Att ställa in den andra debatten kan man såklart göra, men nu måste vi tänka på det. Det är Biden som leder i den här kampanjen just nu. Det är Trumps kampanj som behöver ha debatterna för att försöka skaka om kampanjen. Om man har debatten, även om man har den med Mike Pence, så finns det en chans att Biden sjabblar till det. I synnerhet om han har en lite bättre motdebattör. För jag menar, Bidens mentala kapacitet, så det överdrivs otroligt mycket. Men jag menar, han tappar tråden ibland. Han gör det. Så jag menar, där kan Mike Pence, om han är väl förberedd, faktiskt ställa till det för Biden. Så att jag skulle, och det vore väldigt svårt för Biden att säga nej till det erbjudandet och säga att, ja, vadå, att debattera mot Mike Pence. Det skulle snarare framstå som att han smiter från debatten. Om Trump-kampanjen kan skicka en representant, så bör Biden dyka upp.
Mm.
Och så det smartaste draget vore att det går att skicka Mike Pence, ha debatten som vanligt 15 oktober. Beroende på hur Trump mår, så kan slutdebatten, som ska vara en vecka, alltså den sista tredje debatten som ska vara en vecka senare, kan man skicka antingen Trump om han mår bra, eller skicka Mike Pence igen. Grejen är det att jag tycker, jag är kanske lite partisk, och jag tycker det är väldigt kul att se presidentvalsdebatter. Jag tycker det är synd om de skulle ställa sig in. Det känns som att det är så jättemycket som har ställt in det här året som det är. Det vore trist om vi tappade dem också. Men framförallt jag tänker bara rent från en politisk strategisk synpunkt. Om man lägger under mätningarna, så vill man ha debatter. Då vill man ha chanser att möta motståndaren öga mot öga och ställa dem mot väggen.
Mm.
Det är ganska logiskt. Det bör Trump-kampanjen vilja också.
Ja. Vi får se. Det här är ju, precis. Vi får se vart det leder det här. Men liksom, ja, det är ett intressant scenario vad som händer med nästa debatt och nästa presidentvalsdebatt. Ja, har du något mer du vill tillägga om allt det här? Då? För att du har gjort en ganska intressant analys nu.
Ja, man kan ju konstatera att när vi pratar om det här, hur det här var negativt eller positivt för Trump. En annan sak som kan göra det här negativt, det är just att man börjar prata mer om coronapandemin, och det blir svårare, för att Trumps narrativ, liksom hans kampanjnarrativ, har varit att pandemin är i princip över, vi är runt hörnet nu, ekonomin håller på att återhämta sig, det är lite happy days are here again, om man säger så. Det är väldigt svårt att behålla det budskapet när man själv blir sjuk.
Mm.
Det handlar inte om huruvida ett budskap är sant eller inte. Det handlar bara om, det är som sagt, perception versus reality. Att det är väldigt det när man det blir svårare pitch för Trump att ge, även om man är tillbaka på kampanjtåget om 2 veckor och sen säga att ja, nej, men det här corona, det är ingen allvarlig grej, det håller på att försvinna, det drabbar bara äldre sjuklingar som jag liksom, det blir lite mindre trovärdigt.
Jag håller med om det. Sen så tror jag att Trump kan använda det på ett positivt sätt för sin egen del genom att fortsätta spinna på att det här är China virus och nu måste vi verkligen gå in i ett kallt krig mot Kina. Det är så jag hoppas att han liksom vänder det här. Men ja, vi får se. Men vad bra, då har vi fått en kort analys. Tack John.
Tack.
Det var avsnitt 1196 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd som finns för att ge det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.